Varmare fiskevatten kring Grönland förändrar livet i havet och på landbacken. Vår reporter plockar maskrosor i mitten av oktober och möter grönlänningar som ser både för- och nackdelar med sin allt varmare tillvaro. Och så har striden om EUs kolossala jordbruksstöd börjat. Miljövänligare eller bara grön för Nissa? Imorgon lägger EU-kommissionen fram ett förslag på hur hela EUs jordbruksbudget ska reformeras. Det handlar om 40% av EUs gemensamma budget, 400 miljarder kronor årligen, som går till unionens bönder. Hittills har det varit möjligt att hova in enorma bidrag för de mest slipade utan särskilda miljökrav. Men nu ska bidragen bli grönare, erfar klotet. Niklas Zackrisson har dykt in i bidragsdjungeln.
Hej! Tjena kossorna! Kossorna! Kossorna, kom! Det är mina naturvårdare, mina Highland Cattle. Det är skotska höglandskor. Och det är en perfekt ras att ha för våra karga marker som ändå är liksom naturvärden i.
Katarina Rudolfsson är fjärde generationens bonde på Bjälkestad gård, ett par mil utanför Uppsala. Hon är en miljöintresserad konventionell bonde. Och förutom att hon odlar vete och korn och vall till korna, så samarbetar hon bland annat med ornitologer för att ta hand om fåglarna i området. Men den absolut största delen av Katarina Rudolfssons arbetstid spenderas inne på kontoret med att fylla i blanketter för att få EU-bidrag.
Så, var är vi nu?
Nu är vi inne på mitt kontor. Det är hjärtat i företaget.
Ja.
Det är här man gör.
Här är dator och mycket papper, säger jag.
Ja, det är jättemycket papper. Det är ju liksom 70% av min tid går åt att sköta pappersjobb och läsa in mig på information som är viktig för mig och för att kunna liksom driva det här jordbruket.
Och hur var det innan?
Ja, min pappa hade väl kanske 40% av tiden som pappersarbete och resten var han ute och var duktig lantbrukare på åkrarna. Tiderna har ändrats. Det har gått från att vara en bonderomantik med att man är ute och jobbar och påtar hela dagarna utomhus till att bli mer och mer pappersjobb.
Är det här någonting som du tycker EUs jordbrukspolitik borde... Att det borde bli lite enklare för att kunna driva sitt jordbruk?
Det går att förenkla det på väldigt lätt sätt. Det går att låta bli att fylla i vad man odlar på varje hektar eftersom det ändå inte är... Det spelar egentligen ingen roll vad jag odlar för jag får ju samma stöd oavsett.
Så hur blev det så här då? Hur blev EUs gemensamma jordbrukspolitik till en jättelik bidragsapparat och något som främst gynnar de rikaste storbönderna och som fortfarande har negativa effekter på miljö och klimat? Hur uppstod all denna byråkrati som lett till enorma mängder pappersarbete och blivit en tvångströja för många lantbrukare? Jo, EUs gemensamma jordbrukspolitik bildades som ett slags skyddsnät efter andra världskriget helt hade slagit sönder livsmedelsproduktionen. Målet var att bli självförsörjande och aldrig mer uppleva den svält som uppstod på vissa håll i Europa efter kriget. Man skulle säkra tillgången på mat och bönderna skulle få en lika dräglig tillvaro som andra arbetare med fast inkomst. Tullmurar byggdes för att hålla ute konkurrens. Fasta priser sattes på det som producerades. Och det här gjorde att jordbruksproduktionen helt blev oberoende av marknaden. Men efter ett par årtionden så gick det hela för bra. I slutet av 80-talet så gick det rykten om sjöar av mjölk och berg av smör som blev konsekvenserna av stor överproduktion. Och krav kom från världshandelsorganisationen WTO att stoppa bidragsmaskineriet i EU. Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson.
Ja, det är fullkomligt livsnödvändigt att vi både moderniserar och minskar EUs budget och jordbruksstöd. Idag så går det ungefär 40% till jordbruk och regionalstöd och det är på tok för högt.
EUs jordbruksbudget består av två delar. Den första och absolut största delen är det så kallade gårdsstödet, som i dagsläget är ett allmänt markbidrag till alla EU-bönder. Idag baseras gårdsstödet på hur mycket mark bonden har och tar inte hänsyn till om det produceras något på marken överhuvudtaget, utan stödet baserar sig i grunden på hur mycket samma sorts mark producerade i början av 90-talet. Den mark som producerade mest och fick mest stöd fortsätter att hova in samma pengar, fast utan krav. Den andra delen av jordbruksbudgeten är mer inriktade stöd som medlemsländerna själva bestämmer över inom vissa EU-ramar, i så kallade landsbygdsprogram. Ända sedan början av 90-talet så har man på högsta EU-nivå desperat försökt klippa banden från den gamla tidens produktionsstöd och överproduktion genom olika reformer. Och nu är det dags igen för politikerna att försöka sig på en förändring. Det nuvarande systemet är orättvist och inte bra för miljön, tycker Gun Rudqvist, miljö- och naturvårdschef på Naturskyddsföreningen.
Stora problemet med jordbrukspolitiken är att man betalar efter vad du hade för produktion för länge sedan. En så kallad historisk koppling. Du har fortfarande ersättning efter vad du gjorde för kanske 8-10 år sedan, vilket inte kan motiveras ur skattebetalarperspektiv. Och du borde istället ha betalt för den naturvårdsnytta, miljönytta, djuromsorgsnytta du gör. Så pengar måste flytta. Det måste flyttas från det som är gårdstöd till miljö- och landsbygdsutveckling.
Ja, vissa bönder får alltså EU-bidrag bara genom att sitta och äga. Enligt Jordbruksverket kan det nuvarande gårdstödet fungera som uppbyggnad av markbanker inför den ökade efterfrågan på mat världen över, som FN menar kommer öka med hela 70% till 2050. Och då kommer all produktionsmark vara mycket värdefull. Naturskyddsföreningen och andra miljörörelser vill att skattefinansierade stöd till slut bara ska vara kopplade till klimat- eller miljöstöd och helt gå bort ifrån de markbaserade bidragen. Men det kommer inte ske under den kommande reformen. Istället är det en förgröning av gårdsstödet som kommer ske. För att få sitt gårdsstöd så kommer EU-bonden vara tvungen att uppfylla riktade miljö- och klimatkrav i framtiden. I dagsläget behöver bonden bara följa miljö- och djurskyddslagen och visa att marken är jordbruksduglig för att få sitt stöd. Rent konkreta åtgärder kommer till exempel vara att ha besprutningsfria kantzoner ut med åkrarna och på så vis skydda insekter och den biologiska mångfalden, enligt naturvårdsbiolog Jörgen Wissman.
Ja, för vissa länder så är det naturligtvis positivt att man tar in mer tankebanor runt miljön i gårdstödet. Speciellt för länder som kanske inte har råd att ha miljöstöd. För miljöstöden måste man finansiera själv till viss del. Medans svenska hållningen har hela tiden varit att vi har väldigt stor andel av våran satsning inom landsbygdsprogrammet på miljöstöden.
Naturvårdsbiologen Jörgen Wissman har precis varit med och tagit fram en utvärdering på det svenska landsbygdsprogrammet som i Sverige består till 80% av rena miljöstöd.
Biologisk mångfald i betesmarker och slåtterängar och fåglar knutna till jordbrukslandskapet, det är definitivt en ren produkt av att vi har skött landskapet som jordbruk. Annars skulle det inte funnits. En väldigt stor del av de rödlistade arterna i Sverige finns i jordbrukslandskapet. Och till skillnad från skog då till exempel så jordbrukslandskapet måste ju hela tiden, konstant varje år, ha någon typ av skötsel eller en tanke om skötsel i alla fall.
Ledande lantbruksekonomer från hela Europa, utom i Frankrike, har kritiserat det nya förslaget för att vara alldeles för mjäkigt och kräver mer drastiska åtgärder för att överhuvudtaget vara försvarbart. Den svenska linjen har alltid varit att gå ifrån jordbrukspolitiken, att helt gå bort ifrån jordbruksstöden som inte har en direkt allmän och miljönytta. Och det här är inte alls populärt i länder som Tyskland och Frankrike som tilldelas mest av de 400 miljarder kronor som är EU:s jordbruksbudget. De länder som idag är mest konservativa vad gäller ändringar i den gemensamma jordbrukspolitiken är de som tillsammans enade sig på 50-talet efter andra världskriget krossat deras livsmedelsproduktion. Sverige har inte samma arv från den hårda, bistra tiden efter kriget och har levt längre i trygghet, vilket kan ha gjort det lättare för oss att vara liberala och lyxigt miljömedvetna inom jordbruket. EU-minister och folkpartist Birgitta Olsson är inte nöjd med kommissionens förslag, men tycker det är bra att diskussionen är igång.
allt fler länder runt om i världen utvecklas och går om Europa när det handlar om tillväxt med mera. Så att vi måste också modernisera oss och skapa en budget för framtiden, för forskning, för ambitiös klimatpolitik, biologisk mångfald. Och då kan man inte ha det gamla jordbruksstödet som det ser ut idag. Jag är liberal och tror på marknadsekonomi. Jag tycker inte att jordbruk ska hållas vid liv genom planekonomiska reformer. Det hörde hemma kanske i Sovjetunionen, men det hör inte hemma i ett modernt, liberalt och öppet Europa.
Varför ska just jordbruket får så mycket stöd?
Svenska folket vill jättegärna vara med och ställa krav på vår produktion. Och det är väl helt okej. Jag menar att vi ställer krav på djurhälsovård, att vi ställer krav på att vi vill ha öppna landskap. Och... Men sen så är det helt fritt att gå till butiken och köpa det som är billigast. Och om vi ska kunna fortsätta med det här att man alltid ska köpa det billigaste men ändå ställa krav på det vi producerar i Sverige, då måste det till ett stödsystem för att vi ska överhuvudtaget kunna fortsätta producera i Sverige. För tillfället så behöver man ha stöden för att kunna överleva som lantbrukare.
Katarina Rudolfsson sist i Niklas Zackrissons reportage. Högre miljökrav, bidragstak och en mer rättvis fördelning av stödet mellan EUs olika länder är alltså några av nyheterna i förslaget. Och så ska vi följa med Vetenskapsradions reporter Gustav Klarin till Grönland. Vattnen runt Grönland har blivit allt varmare de senaste åren och fisket, som är Grönlands viktigaste exportnäring, genomgår stora förändringar. Vissa arter minskar, men samtidigt dyker det upp nya fiskar i fångstredskapen. Fiskar som är vanligare i Nordeuropas varmare kustvatten vanligen.
Lad mig vise dig havtasken, ja. Som just er kommet ind.
Ja. Vit kartong som Kai tar ner her fra hyllan.
Havsbiologen Kai Synksen tar frem en marulk ur kartongen. Fiskens breda leende har stelnat i frysrummet på Grönlands naturinstitut. I början på 90-talet så var det här en helt okänd fisk för grönländarna. Orsaken är att den vanligtvis lever i norra Europas varmare vatten. Men på senare år har marulken tillsammans med fyra andra arter från Europa etablerat sig i Grönland. Orsaken är, menar forskarna, att havet blivit allt varmare under senare år.
Ja, jag syns att fiskarna här i landet är riktigt flinke till att komma med fisk som de inte har sett för. Det är ju självklart deras stora intresse, deras dagligdag.
Naturintresset i Grönland är stort och grönländarna är bra på att skicka in okända fiskar till Naturinstitutet för att få dem artbestämda, säger Kai Synksen. Men samtidigt som fisk som gillar varmare vatten ökar så finns det andra arter i havet som minskar. Räkfisket i Sydgrönland har fått slå igen.
Här i Narsaq, byn Narsaq, 1600 invånare, så går det en stor flock med får. Ett par hundra får. Inhägnade mellan, ja, inne mellan husen är faktiskt precis ovanför hamnen. Här ligger också Grönlands fårslakteri.
Slakteriet är en sliten blå plåtbyggnad i det lilla samhället Narsaq. Och det här var tidigare en av Royal Greenlands räkfabriker. Men nu är den stängd sedan flera år tillbaka och lukten av räka har bytts ut mot lukten av får. Och arbetslösheten har skjutit i höjden. Det enda som påminner om räktiden är skylten med Royal Greenlands svarta bokstäver som fortfarande hänger kvar. För att ta sig från Sydgrönland upp till Sisimiut, som är en stad med en stor räkfabrik och som ligger uppe i polcirkeln, så åker man flygplan och helikopter.
Knallröd helikopter. Det är Greenlands helikopter som skakar fram här i kastvindarna mellan de svarta bergen. Och nedanför här, jag tittar ut genom fönstret, ser jag två stycken isberg som seglar fram i fjorden tillsammans. Det ena är isvitt och det andra är alldeles mintblått. Mycket vacker isbergskombination som seglar fram i det uppiskade fjordvattnet.
Orsaken till att grönländarna inte åker bil mellan samhällena, det är att det inte finns några vägar i Grönland. Om man har gott om tid så kan man åka båt, men avstånden är väldigt stora. Befolkningen på 57 000 invånare är utspridda i små kustsamhällen i ett land som är fyra gånger så stort som Sverige.
Steam, it's using steam.
Omkoppling, ja. Här kommer det bubbla då, herregud. Skumbad med räkor här, ja.
Räkorna är Grönlands viktigaste exportprodukt. Det kan man se spår av även i svenska matbutiker. Men räkfiskets kollaps i Sydgrönland och stigande vattentemperaturer gör att det är svårt för räkindustrin att besluta om investeringar i ny och ännu modernare utrustning. Det säger fabrikschefen på Royal Greenlands fabrik i Sisimiut, Vivi Høj Labansen.
Man kan ju gott ha sina betänkligheter för att man vet ju inte hur stora ändringarna vill vara. Självklart som en rejefabrik så har man ju betänkligheterna när man vet vad det har skett andra steder.
Det debatteras i Grönland om vad som håller på att ske med det kommersiella fisket, säger Vivi Høj Labansen. Enligt gamla teorier så har räkorna minskat när vattnet blivit varmare, samtidigt som då torsken har ökat.
Det är debatter om, och gamla teorier har ju också sagt att den gång det var många torsk här på Grönland, där var det under varmare förhåll än det där har varit i 80-90-talen, inte så många rejer.
I stort sett alla grönländare som jag pratar med säger att det bara blir varmare och varmare för varje år som går. Mindre is, mindre snö. Och man undrar om det ska fortsätta på det här viset. Jag ringer upp Mads vid Ribegård.
Nu är jag expertman så det är faktiskt inte riktigt svar på.
Nej, Mads vid Ribegård är ingen spåman. Han är vetenskapsman, oceanograf på Danmarks meteorologiska institut och specialiserad på havsströmmarna runt Grönland.
Man kan gott komma ut för att om 5-10 år har du det måske kallare igen, men det kan också vara att det blir med att vara varmare. Det är alltså ett kaotiskt system, det kan man inte riktigt svara på.
Kanske fortsätter att bli varmare i vattnet, eller så blir det kallare, säger han. Det handlar om kaotiska system som vi då inte kan förutse. På 1950- och 60-talen så var det generellt sett något varmare vid sydvästgrönland. Sen från slutet på 60-talet till mitten av 90-talet så kom det en kallare period. Och från slutet på 90-talet till idag så är det återigen varmare vid sydvästgrönland. Temperaturen idag ligger på samma nivå som på 50-talet. Men hur mycket påverkar då människans utsläpp dagens mildare klimat i Grönland?
De naturliga variationerna i havtemperaturen det är så flera grader omkring Grönland. Och om det så överlägget är en lille temperaturtrend, det är lite svårt att se om det är det i det, men det är helt säkert att det är naturliga variationer.
Svängningarna beror främst på naturlig variation i cirkulationen i Nordatlanten. För den varma Golfströmmen har en sidogren som drar förbi Grönland, och det är en havsström som varierar i styrka, och de senaste åren så har den varit starkare än under 70-, 80- och 90-talen. Vattentemperaturen kan helt naturligt variera med flera grader beroende på havsströmmarna. Om sen dessutom mänskliga utsläpp av växthusgaser har haft en liten påverkan på dagens temperaturökning, det är svårt att säga. Men helt klart är att naturliga variationer står för en stor del av förändringarna, säger oceanografen Mads vid Ribegård på Danmarks meteorologiska institut. Varmare vatten är bra för torsken.
Är det torsk?
Och att torsken ökar i Grönland kan man se tecken på i byn Sarfangwak. En liten by längst in i en fjord, ett stenkast från polcirkeln, med bara 131 invånare. Johanne Nathansen jobbar i den lilla fiskfabriken tillsammans med fyra kollegor. De är klädda i skyddskläder, gummistövlar, gummihandskar, plastförkläde och en liten vit mössa för att inte hårstrån ska ramla ner på de salta fiskarna. De rensar och saltar in torskarna i stora plastkar för export till Sydeuropa. Det finns gott om torsk här i fjordarna och det blir allt mer jobb i fabriken, säger Johanne Nathansen.
Bra torsk på den, bra följare.
Bra följare. Jag var inne i den.
Ägaren till fiskfabriken heter Hans-Erik Enoksen. Förutom tre fiskfabriker så äger han flera stora trålare och valfångstfartyg. Jag frågar honom om ett varmare klimat är bra eller dåligt för fisket.
Och längre norrpå var det fiskar med för med hundeslaget och med jollar. Nu kan det inte gå på isen och heller inte sälja igenom isen. Det är ett större problem för dem där är norrpå. Mm. Och hernä är det ju en jag syns det är bättre förhåll nu. Mm. För det båden kan sälja nästan året runt. Mm. Och där kommer inte någon is.
Ett varmare klimat är dåligt för de som använder hundsläde när de jagar och fiskar ute på isen. Eftersom isen lägger sig senare på hösten och går upp tidigare på våren. Men för oss som använder mer modern utrustning så är det här bra. Ju längre period som är isfri, desto mer kan vi köra våra fiskebåtar.
Alla rejebåden, de sejlar norrpå. Och torsken kommer ner till Sydgrönland. Och det är liksom om det är detsamma igen.
Det som sker nu, det påminner om vad som skedde under tidigare perioder på 1900-talet. När vattentemperaturen gick upp så ökade torsken, medan räkbåtarna fick dra sig längre norrut till kallare vatten, säger Hans Rack Enoksen. Det grönländska torskfisket är idag mycket blygsamt. Man är långt ifrån torskfiskets glansdagar på 1900-talet. Torsk fiskades då i stora mängder, som mest nästan en halv miljon ton om året. Ända fram till 1970 då torskfisket kollapsade. Och enligt havsbiologen Kai Synksens orsakades kollapsen främst av överfiske. Men det var ett överfiske som dessutom sammanföll med att temperaturen i vattnet föll. Och det gjorde inte livet lättare för torsken.
69 och 70, där stoppade det här och där hade jag en... ett överfiskeri i en lång period. Mm. Och det föll samman med att temperaturen föll. Vi hade en varm period från 1920 till 1970, var det också var många torsk. Mm. Överfiskeriet och temperaturfallet medförde så att torsken försvann från Grönlands område.
Trots att vattentemperaturerna har stigit runt Grönland så är det fortfarande räkan som är ryggraden i den grönländska exportindustrin. Och även om räkarna minskade i Sydgrönland så finns det fortfarande gott om räkor på västkusten. Och enligt räkforskare på Grönlands Naturinstitut så bedrivs i dagsläget inget överfiske på de grönländska räkorna. Men även om räkan skulle kunna drabbas vid ett ännu varmare klimat och även om det blir svårare att köra hundsläde på isen så menar Kai Synksen och många med honom att ett ännu varmare klimat faktiskt skulle vara bra både för djuren och för de människor som bor granne med den kilometer tjocka inlandsisen som täcker större delen av ön.
Vi lever ju på kanten av mångas existensberättigelse kan man, eller i alla fall med många av arterna kan inte överleva längre norrpå, så landbruket och till dels också fiskeriet går folk och säger fint med varmare vatten, global uppvärmning, låt det bara komma.
Så alltså havsbiolog Kai Synksen som gillar att det blivit varmare på Grönland. Reporter var Gustav Klarin. Och det här reportaget är en del av det internationella Arktis-samarbetet Eye on the Arctic. Ett samarbete mellan Sveriges Radio och medier i de andra länderna runt Arktis. En fråga man ställer sig är om det bara är de förändrade havsströmmarna som gjort att isen smälter rekordsnabbt nu längs Grönlands kuster. Flera vetenskapliga studier pekar på att det varmare vattnet ligger bakom kanske hälften av avsmältningen. Men flera andra faktorer spelar också in, som ändrade vindmönster över Arktis och en ökande lufttemperatur på grund av den globala uppvärmningen. Dessutom har själva issmältningen i sig förstärkt uppvärmningen över Grönland eftersom mindre vit is och mer mörk havsyta gör att värmen stannar kvar på jorden. Men som sagt, det är mycket forskarna ännu inte riktigt förstår kring Grönlands enorma inlandsis och is. Borrkärnor har visat att det skett snabba kast förr under de senaste 100 000 åren. Och det kommer att höras fler reportage från Gustav Klarin om klimatförändringarna i Arktis de kommande veckorna. Nu är dagens klotet slut. Besök oss gärna på webben www.sverigesradio.se/p1/klotet. En del av Sveriges bästa mediesajt. Tekniker var Kim Nelson, producent Johan Bergendorf och jag heter Marie-Louise Kristola. Och vi hörs igen i Eten om en vecka.